Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsamt liv. Jag heter Andreas Nerva. Den här podden från Folkhälsans utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa. Hej och välkommen på dagens spännande avsnitt om nervsystem och liknande grejer. Jag har faktiskt väntat på det här avsnittet därför jag tycker det är ganska intressant tema vad vi ska gå igenom. Och som ni hörde just så körde jag inget intro om det här avsnittet eftersom jag vet inte så mycket om det här avsnittet så jag kan inte berätta så mycket intro vad det är för något. Men Nicke är sjuk så han kan inte tyvärr vara med idag, men vi har Camilla som är vår folkhälsanexpert här på Norrvalla. Tjena!
Tjena, tjena!
Hur är läget?
Ja, det är nog bra.
Hur länge har du arbetat på folkhälsan?
Ja, hör du, vänta nu. Det börjar bli 15 år som jag har varit här på Norrvalla nu.
Börjar vara en stund?
Nej, 15, nu ljuger jag. Förlåt, inte alls. Det är 11 år som jag har jobbat här.
Okej.
Okay. Ja.
Ja. Det här, vad arbetar du med här då?
Ja, nu just så är jag verksamhetskoordinator till största delen av min arbetstid och sen då en liten del, 20% av min arbetstid, så jobbar jag som sensomotorisk tränare.
Okej.
Okay. Och det är ju det vi ska tala om idag.
Absolut, ja. Absolut. Men före vi går in på det, så vad gör du på din fritid då?
Ja, mycket på min fritid så går jag faktiskt med hunden. Jag tycker om att promenera och jag är ute i skogen med hunden. Och jag tänkte säga skidor, men jag har inte skidat en enda gång i år ännu, så jag kan väl inte säga det. Men lite tränar, gymmar, går och sån här, vågar jag säga tantjumpa och sånt.
Ja. Du är med och ordnar det här Botniavasan, eller hur?
Ja.
Och jag blev ju framskjuten här till, är mars?
Ja, vi har ju ingen snö här så att nu blev det då 14 mars så hoppas vi på jättemycket snö och en vacker solig dag med -5 grader så, och många deltagare.
Ja, ja.
Mm.
Så vi hoppas på snö. I södra Finland är det väl ganska mycket men här har vi nog.
Här har vi ju så gott som ingenting. Skidspår finns ju lite här och var, men inte så att vi kan dra 52 kilometer ut i terrängen.
Ja. Det här, jag håller ju själv på att löptränar nu för tillfället ganska mycket. Och då jag tänker på det sensomotorisk träning som vi ska snart gå igenom. Så jag har lite med nervsystem att göra. Och jag har fått en nya besvär som jag aldrig haft tidigare. Att jag har nog haft som kanske ischias problem med rygg och så händan tidigare. Men nu har jag fått som att det strålar ut till hela benet och tappar känseln där vid yttersida av helen. Men jag har inte sjukt i ryggen. Och intressant också att jag kan inte böja på mitt knä riktigt helt och hållet. Och så denna, att, låter det bekant för dig?
Ja, det tyder ju på kanske att det är något nervproblem nog.
Ja.
Och någonting som inte fungerar som det ska.
Mm. Troligtvis är snabb analys av det här så tror jag att det ligger nog som, just i nerven som du sa, men att ischiasnerven kommer från ryggraden. Så det troligtvis är det där mellan, alltså disken mellan ländryggskota 5 och S1, om vi ska gå in på sådana. Men det är ju som intressant att oftast så orsaken och det här problemet av smärta och sånt så kan vara helt på olika ställen.
Så är det ju, ja, att det behöver inte alls där var man har smärtan, det behöver inte alls vara därifrån det kommer.
Mm, kyllä. Men nu har vi kommit in lite på nervsystem och krämpor och sånt. Så kan du berätta i korthet, vad betyder det här med nervsystemet överlag?
Nu, jag jobbar ju mycket med barn, eller främst kanske med barn.
Mm.
Och om vi tänker så att när vi föds så har vi egentligen det som är som inkopplat i nervsystemet, det är ju det autoimmuna, som det som sköter alltså i princip då matsmältningen och hjärtat slår och andningen och att vi kan kissa och bajsa och äta. Det är ju det som en liten bebis gör. Och allt annat så ska som så att säga kopplas in i nervsystemet då, genom då stimulans. Så att då växer ju nervsystemet och bildas. Och då när vi har nervkopplingar och nervsystemet fungerar, så då kan vi utföra olika rörelser. Och det går ju impulser hela tiden fram och tillbaka i kroppen. Och till varje liten rörelse när du sitter där och nickar på huvudet, så behöver du också en nervimpuls. Så att till all rörelse och allt som vi ska utföra, så behövs det nervimpulser.
Ja, hej, just så far man på gymmet om man vill träna muskler utan nervsystem, så ska du kunna träna musklerna, därför hej, egentligen just nerverna som styr våra muskler.
Så är det.
Att är de på eller av?
Exakt. Och just med den här sensomotoriska träningen som jag då håller på med, så det är ju just det där att hjälpa de här barnen att hitta sitt rörelsemönster och så att säga få de här rörelserna automatiserade, så att vi kan utföra rörelser utan att egentligen behöva tänka på det.
Jag tycker det är ganska som häftigt ord, det här sensomotorisk träning. Alltså, vad betyder sensomotoriska?
Senso betyder ju sinnen. Så sensomotorisk träning grundar sig i primära reflexer, spädbarnsreflexer. Vi föds alla med så att säga samma paket av reflexer. Och de här reflexerna ska hjälpa oss vidare från ett utvecklingsstadie till nästa. Och med hjälp av de här reflexerna, en reflex är då en spädbarnsreflex, är då en, eller alla reflexer egentligen är ju såna, alltså en rörelse som fungerar på ett stimuli. Om jag har till exempel min ryggradsreflex aktiv och jag får en beröring på ryggen, så rör sig min rumpa, baken, automatiskt. Och det gör det hela tiden så länge reflexen är aktiv. De här reflexerna är då meningen, speciellt de här spädbarnsreflexerna, de ska så att säga försvinna, om jag använder ett sånt ord. Egentligen försvinner de inte, utan de integreras i nervsystemet, eller rörelserna blir automatiserade. Och det är dit vi vill komma. Och om då den här bebisen får möjlighet att röra sin kropp, använda den och får stimulans, så sker ju det här helt automatiskt. Man behöver inte tänka på det dess mera. Och meningen är ju då att ett spädbarn ska gå igenom alla utvecklingsskeden. Alltså först ska de ju få kroppen utsträckt när de har varit inknölade i magen så länge. Så är ju alla armarna och benen är ju ihop. Och då är det meningen att de först ska få som armarna och benen sträckta. I en början så fungerar ju kroppen så att rör de en armen rör sig den andra också. Och det här då, när de får möjlighet att använda kroppen, så och armarna och benen och så här, så småningom då, så med hjälp av de här reflexerna då, så lär de sig att sträcka på kroppen, att så småningom börja lyfta huvudet, lägger du dem på magen och stimulerar dem på ryggen, så lyfter de upp huvudet och när de ligger på magen, så mitt i allt så kommer de sig så att de får armarna och kan lyfta upp sig på armarna och sen så börjar de rulla runt och det är allt det här med hjälp av reflexer som de får till de här rörelserna. Och då behöver de använda de här reflexerna och flera gånger och mycket använda dem. Så då blir den här rörelsen automatiserad och då kommer de sig vidare till nästa utvecklingsstadie. Så att de så småningom då kommer sig upp upp på knäna och händerna och kan börja stå där och gunga, och så börjar de ta sig fram. Kanske de ålar på magen en tid innan de orkar stiga upp på knäna och ta sig vidare då. Och de börjar krypa och stiga upp och sitta förstås. Och när de stiger upp så står de ju ofta vid någon bordskant och vinglar och håller i sig och vinglar och vinglar och vinglar. Och då är det ju första gången i deras liv som de där små, små fötterna som då är en 7-8 centimeter ska klara av att bära upp hela den här 8-10 kilos vikten, vad de nu väger då när de då börjar stiga upp. Och då är det viktiga processer, för de ska koppla in alla senor och leder och allting och nerverna då förstås i systemet så att det börjar funka. Och just också speciellt när de börjar krypa, då är det första gången som deras armar, axlar, händer bär någon vikt på sig. Då lägger vi som grunden för att de får en kraft i armarna och att de kan utveckla en armstyrka. Och så då också finmotoriken så småningom, att de orkar hålla i en penna och skriva när det blir dags för det. Och så här, så att det här första året är oerhört viktigt, jätteviktigt att de får den möjligheten att gå igenom alla de här stadierna och utveckla då alla muskler och leder och senor och skelettet och nerverna framför allt.
Hur är det just med de här automatiserade processerna som sen då har skapats och utvecklas de ännu vidare som från ett års ålder och framåt? Ja, hur ser det utvecklingen då ut?
Ja, nu ungefär vid ett års ålder, lite efter kanske börjar ju barnen gå. Mm. Och det är ju inte bara så att säga den här motoriska utvecklingen, utan det kallas ju för sensomotoriska. Så därför är också alltså sinnena inblandade i utvecklingen. Och de här reflexerna hjälper också till där. Så att synsinnet, hörseln, känselsinnet, beröring, allt det här hänger också ihop med det här. Så att det utvecklas ju förstås hela tiden. Både att ögonen börjar titta på samma punkt, samsyn kallas det. Till en början har man sån här tunnelseende, det har ju bebisarna, men så småningom då har vi en reflex som hjälper till så att ögonen far ihop och ser på samma punkt. Jätteviktigt när du ska börja läsa att du har en samsyn, annars vill det bli jättesvårt att bokstäverna hoppar i boken när du ska läsa. Sen också det här närseendet och långseendet utvecklas också med hjälp av reflexer. Där har vi en sån reflex. Så jag tycker att det är oerhört bra utfunderat det här, den här utvecklingen. Man tänker att det tar ett helt år egentligen för människan innan vi är som klara att stiga upp. Så att det är ju som därför, för att det sker en så stor utveckling.
Mm. Och allt det här skulle borde ske som av sig själv, men helt naturligt utan desto mera.
Absolut, så är det. Och det gör det ju i de allra flesta fall nog, som att de här bebisarna helt självmant då börjar röra på sig och rulla och så här. Mm.
Hur länge utvecklas alla de färdigheterna? Hur långt är det som tills man ligger i graven? Utvecklas man hela livet eller hur funkar det?
Ja, det är ju möjligt att utvecklas hela livet nog. Ja. Beroende på vad du som gör förstås. Mm. Att det är ju, vi behöver ju stimulans för att det ska ske en utveckling. Mm.
Jag har förstått här att du arbetar med barn och ungdomar och speciellt just med sådana, vad jag förstått, som har kanske missat någon fas där under första året med någon av de här reflexerna.
Ja, alltså tanken är ju då att de här reflexerna ska som i en bestämd ordning då tas så att säga i bruk, och när de är aktiva de här reflexerna så då ska de användas. Och då, det finns egentligen som man tänker, vad ska vi säga, ta för reflex? Vi tar den här ryggradsreflexen som jag nämnde redan. Så det är då när den här bebisen ligger på rygg, äter sina tår, har fötterna uppåt och ligger där och sprattlar. Så då gnuggas ryggen mot underlaget och det är då som den här reflexen integreras egentligen. ATN-reflexen är en mycket viktig reflex som är kopplad starkt till synsinnet just med den här samsynen. Men också till det att vi kan använda kroppshalvorna olika. Att jag kan göra en sak med höger sida och en annan med vänster sida. Alltså kan jag kan krypa till exempel. Det är ju en typisk sån rörelse. Så det är genom krypningen som den här reflexen då integreras. Och då behöver den perioden bli tillräckligt lång. Och den här bebisen då behöver välja ett sånt sätt att krypa på så att det gagnar det här, alltså så där som vi tänker krypning. Att väljer då de att till exempel rumphasa, att de sitter på rumpan och tar sig framåt med ena benet. Så då använder vi ju bara den ena sidan av kroppen, det andra benet släpar efter. Då bildas inte de här kopplingarna och reflexen integreras inte. Och den här bebisen använder heller inte händerna på det sätt så att den får någon vikt på händerna. Alltså får den inte möjlighet att utveckla den här armstyrkan.
Okej, vad händer då i framtiden?
Ja, det är ju de här barnen jag jobbar ofta med då, som har problem då när de... Dagis och förskolan går kanske relativt bra. Sen när de ska börja skriva eller läsa i skolan, det är då ofta som problemen, utmaningarna kommer. Och då kan det ju vara att när de ska skriva så har de inte då utvecklat en styrka i händerna så att de ens kan hålla i pennan och få format de här bokstäverna. De tröttnar i handen och eller sen då just med synsinne att det är svårt när de ska läsa, bokstäverna hoppar eller speciellt när de ska byta rad så hittar de inte var det de var. Och just med läsningen så är det otroligt viktigt att vi har mycket kopplingar, hjärnhalvor heter det ju. Hjärnhalvorna emellan. För att vi behöver den ena hjärnhalvan för att mekaniskt så där kunna följa med ögonen på en rad. Men då behöver vi den andra hjärnhalvan för att förstå vad det är jag har läst. Och då behöver vi mycket kopplingar däremellan så att det här sker.
Jo, så det kan komma som en överraskning då att just då barnen börjar då att man märker att okej, vad händer här? Att, kanske många då också som inte riktigt vet att varför är det så? Och kanske man gör några feldiagnoser om det här också, eller?
Ja, alltså det är väl det som man ofta tror är ju det att om jag inte riktigt kan skriva, jag orkar inte skriva, jag tröttnar och så där, bokstäverna blir olika stora, man hålls inte på raden och väldigt otydligt, så det vad vi så där spontant tänker så är ju att vi behöver öva mera på att skriva. När vi egentligen behöver backa bakåt att vad är det som vi behöver för att klara av det här? Och vad är det jag ska träna då?
Hur, alltså jag tänker nog, om man har ett barn då, man är förälder och man är i en sån situation då, hur ska man sån tänk där att Är det just vanligt då att man kanske man börjar skriva mer och mer, så som du sa. Det är kanske första instinkten, men så märker man att det funkar ju inte. Hur är man som i skolvärlden? Är man medveten om det här?
Till viss del säkert nog. Jag vet, det är svårt att veta förstås vad folk riktigt kan och vet. Men att de jag stöter på, så de har ju nog ofta... De kommer ju med sina utmaningar att nu funkar inte det här. En grupp som jag jobbar mycket med, så det är ju de här motoriskt oroliga barnen. Alltså de här som har väldigt svårt att sitta stilla. Och i dagens värld så ska vi ju sitta väldigt mycket.
Och om du får nu en kund som har eller klient, vad kallar du dem?
Kunder kallar jag dem, okay. Ja.
Om du får en kund som har de här skrivsvårigheterna, lässvårigheterna. Okej, ni backar bakåt då ni kommer fram till att det är en reflex. Hur går det till då?
Ja, då jag börjar under första träffen som de kommer då, så utför jag tillsammans med det här barnet då, som ett test där jag kollar alltså vad är det som de kan och vad är det som de så att säga inte kan. För man ser det ofta nog just på motoriken och så här att det här är något fel. Och sen kan man rent testa också att är det läs- och skrivning så vet jag ganska bra att det är ATNR-reflexen som jag ska nu rikta in mig på här.
Okej, hur funkar det i praktiken då?
Ja, alltså då kan man testa att sätter jag ett enkelt test som alla kan utföra är det att om jag står upp och så sätter jag ut armarna rakt fram och så ska jag svänga huvudet från sida till sida i ganska snabb takt. Och då ska jag klara av att hålla händerna rakt fram. Händerna ska inte vända med när jag vänder huvudet.
Mm, okej.
Okay. Så det och vänder händerna med och så då vet man att reflexen är ännu här aktiv.
Hur börjar du, om du märker att det inte funkar just där, så hur börjar du bearbeta det här då?
Ja, nu, jag jobbar ju så att under den här första träffen så går jag igenom de här spädbarnsreflexerna då och kollar att vilka av dem kan det vara som är aktiva här. Och på basen av vad jag då ser i de här testerna. Testen låter så det är högtidligt, men det är inte så högtidligt. Alltså vi hoppar på ett ben och vi hoppar jämfota och det som springer i en åtta. Och vad vi nu håller på med där går med ben som korsgång på ett streck. Och det är inga svåra saker på det sättet, men man ser ändå vad det är som är utmanande. Och då är det det som är utmanande som de får så att säga träna på. Och så får de ett träningsprogram utarbetat på basen av det här testet då. Och här jobbar vi ju då med att få ett nytt rörelsemönster, nya nervbanor, kopplingar. Så då behöver vi träna ofta, vi behöver inte träna länge, men vi behöver ge de här impulserna. Så jag vill ju gärna att man tränar 5 dagar i veckan, så att en liten stund. Så att de här nervimpulserna kommer, så då får vi nya nervkopplingar och starka nervbanor som är myeliniserade och då blir rörelsen automatiserad.
Okej, spännande. Vitsi vad high tech. Det här, men alltså, du ser resultat av det här då?
Ja, nu ser jag det, annars skulle jag väl inte hålla på med det här.
Okej. Hur snabbt kommer resultaten?
Ja, det är väl lite beroende på förstås hur mycket man tränar, det är ju det. Ja. Vissa barn kan ju vara väldigt svåra att motivera till träningen för att det är ju sånt som kanske är lite utmanande, lite svårt och ingen av oss vill ju egentligen hålla på med det som vi inte riktigt kan.
Mm. Just det, ja.
Så ju äldre barn så ju längre tar det förstås för att de har utarbetat ett rörelsemönster. Mm. De har ju egentligen alla en sån här samma rörelsemönster, möjlighet till samma rörelsemönster om vi får den möjligheten att utvecklas och använda kroppen. Mm. Så utvecklar vi ett rörelsemönster som är uttänkt färdigt åt oss.
Talar vi om veckor, månader, år?
Nå, det kanske redan efter en och en halv, 2 månader så börjar man nog se någon form av resultat.
Okej. Så om jag tolkar rätt nu, så alltså via fysisk aktivitet så kommer du att skriva bättre och läsa bättre.
Exakt.
Spännande.
Ja. Och det, alltså egentligen så är det ju det här så enkelt som att barnet behöver krypa och det behöver krypa i tillräckligt lång period. Här är ju också vi föräldrar då, vi är ju som att på något sätt stolta över när våra barn stiger upp och börjar gå. Men egentligen så är det ju bättre ju längre de håller på och kryper. Att vi behöver inte sätta dem i några gåstolar och hjälpa dem att gå, för att de stiger nog upp och börjar gå när de är så att säga färdiga för det.
Intressant, intressant. Det här, vad kan det finnas för orsaker då att de missar någon av de här faserna, eller gör det för kort tid, eller varför sker det så? Fast det skulle borde vara helt som naturligt och att,
ja. Ja, alltså om jag talar av egen erfarenhet, jag har en son som var aldrig nöjd på golvet, alltså han skrek om jag la honom på golvet, och då hade jag inte ännu gått den här utbildningen, så jag kände inte till det här och jag visste inte, så jag gjorde ju det bästa av den situationen som mamma. Vad gör man när ens barn ligger och gråter? Man tar upp det i famnen och bär. Mm. Så jag bar honom väldigt mycket. Alltså har jag tagit ifrån honom den möjligheten att då så att säga utvecklas.
Okej.
Men jag visste ju inte om det. Och jag gjorde ju det bästa vad jag nu tyckte för mitt barn då.
Mm. Så jag tycker att man, fast de är lite arga, så här skulle man ändå både som...
Ja, eller hitta sätt som, där de, som är möjliga då, att det är ju väldigt viktigt att de redan som nästan nyfödda ligger på mage. Många nyfödda vill inte göra det, det känns otrevligt, men då kan man också bära dem på armen så att de ligger på mage på det sättet och så där, och finna de, hitta de här möjligheterna, för att det är genom det, när de ligger på mage, som vi får ryggmusklerna, baksidan av kroppen inkopplade, och det behöver vi ju naturligtvis ha så att det blir en jämvikt på framsida och baksida, att inte vi har där också en skevhet. Jag träffar på jättemånga barn som inte orkar lyfta upp armarna och eller som huvudet från underlaget.
Mm.
Så då vet vi ju att baksidan är inte ännu med, inkopplad alls. Så då behöver vi börja också där.
Jag tänker, i dagens läge så finns det ganska många diagnoser, just ADHD och andra kombinationer. Så kan det också vara en orsak att man har missat någon fas där i spädbarnstiden?
Absolut. Upplever jag det, att just de här motoriskt oroliga barnen, så de får nog stor hjälp av att utveckla, få sina reflexer, spädbarnsreflexer integrerade, och att få, eftersom en reflex fungerar på stimuli, och har de väldigt många av de här reflexerna aktiva, så är det ju inte de själva som på något sätt kan styra över benen och armarna och kroppen, utan det är det här när de får en stimulans, så händer det någonting med kroppen. Och det sker alltid. De här reflexerna är ju det första som kopplas in. Så då är de ju kraftiga. Det är de som har förkörsrätt i vårt nervsystem. Så länge de är aktiva, så kör de förbi all viljestyrd aktivitet. Så vill jag springa till sidan eller någonting, men har då min ATN-reflex aktiv och vänder på huvudet, så tappar jag kraften i sidled. Det går inte, som det kör om i mitt nervsystem, så att det påverkar ju jättemycket. Och får man då så att säga det här under kontroll eller integrerade i nervsystemet, så då blir det ju barnet själv som kan styra över sina rörelser. Och just det här med att sitta stilla, så det är ju också en väldig utmaning om du har ryggradsreflexerna aktiva, vi har två stycken, och du får en så att säga stimulans på ryggen. Det är ju där i den mjuka delen mellan korsryggen och revbenen som de sitter. Och där ska du sitta på en stol, stolen har en ryggstöd, då får du hela tiden stimulans där. Då rör sig rumpan, det gör det automatiskt, och det gör det hela tiden så länge reflexen är aktiv. Och ska du då sitta på en stol, vilket ett barn ska göra idag många, många timmar, så går det inte att sitta stilla.
Vitsi, vad intressant det här. Ja, alltså det är ju grymt det här.
Ja, det jag tycker också.
Okej. Det här, finns det många som är utbildade inom det här området i Finland?
Ja, många och många. Det beror på vad vi talar om. Alltså här i Österbotten är vi väl 4 stycken, 5 kanske.
Mm.
Som jobbar mer aktivt. Sen kanske det finns några till som är utbildade, men så inte det många.
Hur är det förresten? Nu har vi snackat barn. Är det någonting som kan komma ända till vuxen ålder?
Ja, alltså det är ju det att nästan alla, nu kan jag väl inte säga alla, jag har väl hittat någon. Jag har ju hållit en del kurser och då jobbar jag ju förstås med de här kursdeltagarna som är på kursen. Och då är det ju vuxna, så därför börjar jag ha också en liten koll på hur det är med vuxna. Och nog är det nästan, ska vi säga 90% av alla, så har ju någon eller några reflexer aktiva fortfarande.
Okej.
Och då som de allra flesta så klarar ju av som livet ändå och så här att det är ju sen när man får utmaningar som man inte riktigt förstår att vad beror det här på och sånt här som man kanske börjar söka hjälp.
Vad kan det vara för utmaningar i vuxen ålder?
I vuxen ålder så är det ju ofta nog sådana här fysiska problem. Alltså att man har ont i sitt knä eller typ axlarna. Du går spända axlar. Du går till massören en gång i månaden men det kommer alltid tillbaka. Så då är det ju som, då kan man ju söka att vad är det för, finns det något annat? Och då är det ofta nog just någon. Och speciellt kanske ATN-reflexen igen som då är aktiv där. Och det leder ju till, eftersom huvudet det är det som är stimulansen för den. Och vänder du på huvudet så händer det någonting med armarna, alltså att de far ut åt sidan. Och i något skede då, helt på ett omedvetet plan, så börjar du spänna dig för att det här inte ska hända.
Mm.
Med barnen är det annat, för de tänker ju inte, eller de är så omedelbara så att svänger de på huvudet så flyger armen ut. Och det bara sker för dem. Men vuxna då så kanske börjar gå med armarna rakt ner. Man använder inte armarna när man går. För att man på något helt omedvetet nog märker att när jag svänger på huvudet så sker det något med mina armar och då bör man spänna till och när du går tillräckligt länge med den spänningen så blir det sjukt.
Jag kan ju tänka mig att om man är vuxen och man har haft sådana här rörelsemönster då hela sitt liv, helt kanske så det är bara att korrigera, kan jag tänka mig.
Det är det som är problemet med vuxna, ja. För att där känner jag faktiskt att min kunskap räcker inte till. För att jag får nog reflexen integrerad. Det finns sådana här quick fix som man kan använda. Så att man får det på en gång att bli integrerad. Med barnen går det inte, för det är ganska invecklade rörelser och man behöver upprepa många gånger. Men med vuxna som ju ligger där man säger eller gör som man säger, så är det möjligt att använda sig av det här, den metoden. Också med tonåringar och äldre barn. Och då får man den här reflexen att bli integrerad på en gång. Och det är ju bra. Och då tänker man ju att då borde det funka genast.
Mm.
Men sen har du ju, din kropp är ju inte van vid att det ska vara så. Så då borde man, ja, man borde få det omprogrammerat där. Och kanske det kräver nog, det kräver mycket träning.
Ja, kan jag tänka mig att 100 000-tals upprepningar måste man säkert göra för att det ska som på något sätt.
Och sen är det ju det, just det där att det har blivit så vanligt för kroppen att det till exempel då att den är sned.
Mm.
Och sen mitt i allt så får man den rak, båda benen lika långa till exempel, STN-reflexen. Så det leder ju ofta till att man blir som ena benet blir längre. Och sen, jag kan nog få det här benen att bli lika långa, det får jag på 5 minuter. Men att sen få som ett nytt rörelsemönster, så det är där utmaningen sen sitter med vuxna.
Och jag kan ju tänka mig just att om man får en förändring i kroppen, om man har levt med det fast i 30 år då, om inte allt ändras allting i kroppen, så kan jag säkert dyka upp nya problem då, kan jag tänka mig.
Jo, det är faktiskt så. Alltså jag jobbar med, det för något år sedan, som jag jobbar med en kvinna som hade då, hade haft sådana skoinlägg och allt för att hon hade så benen olika långa då och vi integrerade reflexen och det blev bra. Men sen blev det då istället sjukt på ett annat ställe på benen, att det som det var inte, benhinnan blev sjuk istället för att man var inte van att använda den.
Intressant. Hur är det med känslor? Alltså nu tänker jag helt fritt här, alltså som på depression och allt sånt, kan också sånt komma från spädbarnsålder?
Ja, alltså vi har ju då mororeflexen och den har en kusin som heter FPR, fear paralysis. Jag minns inte mitt i allt vad den heter, men så, och den, de, mororeflexen och den här FPR-reflexen, så de är kopplade mycket till, så att säga, känslor och sinnen och beröring till exempel. Och det har man då, mororeflexen, det är ju den som de använder när bebisen kommer ut, är helt nyfödd, så då behöver de få igång andningen. Så då tar de tag i huvudet och i rumpan och hastigt lägger ner huvudet. Då slår bebisen ut med armarna och drar efter andan. Då lägger man igång andningen, samtidigt aktiveras mororeflexen. Och den ska ju integreras redan vid cirka 4 månaders ålder, så ska inte det här lilla bebisen mera sprätta till vid plötsliga ljud och sådana saker, lägesförändringar. Och det här är ju en otroligt vanlig reflex, att den ännu är aktiv i vuxen ålder, att man är så där lätt skrämd och kanske känslig för ljud och ljus och beröring och sånt. Mm. Så det jobbar jag nog också mycket med.
Okej, spännande. Jag måste säga, det måste vara ett av de coolaste avsnitt hittills.
Ja. Det är kanske för att du alltså det är intressant för att...
För mig är det väldigt intressant. Ja. Därför jag vet ingenting om det här. Mm. Så det låter ju spännande det här, faktiskt. Det här... Jag tänker, om man nu har problem med sitt barn eller man har problem med sig själv eller någonting, ska man ta kontakt med dig då eller hur funkar det?
Ja, då får man ta kontakt med mig och så börjar vi på att träna.
Men du har väl ganska mycket kunder här förstått?
Jag har nog en hel del, ja. Men att nu försöker jag hjälpa alla som tar kontakt.
Ja. Hur är det som, kan man träna som sensomotorisk träning som på egen hand?
Jo, absolut, det kan man. Nu tränar jag själv nästan dagligen, gör jag någonting.
Ja, okej. Okay. Vad är det? Vad gör du då?
Ja, du skulle bara vilja veta. Nu är en sak som jag gör är ofta det att jag går bakåt till exempel.
Okej, okay. Varför gör du det?
Det är främst också för att aktivera baksidan och använda den och som utmanar då, som hjärnan och på ett annat sätt helt enkelt. Att det blir ju en helt annat sätt att gå på. Mm. Sen kan jag gå när jag, eftersom jag är ute och går väldigt mycket, så försöker jag få in det då. Att jag går till exempel och hastigt svänger huvudet från sida till sida, tränar på det sättet balansen och då också synsinne, att ska försöka hitta något jag får fäst blicken på hastigt där och ändå kunna gå rakt fram till exempel.
Är det någonting som jag tänker nu på elitidrott och proffs och sånt, håller de på med någon sån här aktivera reflexer så här, fast de kanske är skick från förr också, men
jag vet egentligen inte alls.
Ja. Jag vet ju att det finns olika sätt att aktivera nervsystem inför prestationer. Och ett sätt är till exempel att man lyfter riktigt tunga lyft på gymmet. Då får man igång nervsystemet ganska. Man kopplar i alla de här muskelcellerna som finns om man kör riktigt tunga lyft. Så nästa gång man tränar så kan allting kännas mycket lättare bara för att man har kopplat i alla muskelceller. Men är det också så med sensomotorisk träning att man aktiverar muskelceller lokalt?
Ja, jag vet inte egentligen. Alltså det som jag tränar med barnen, jag är svårt att säga just med sån här tunga lyft. Jag har egentligen ingen aning, men jag kan ju tänka mig just att eftersom det är så stor ansträngning så behöver du alla på det sättet aktiveras det. Att jag tränar ju med barnen, men med, i princip kanske lite på samma sätt, men med stora rörelser och stora så att man aktiverar hela kroppen och får med allting. Och just att väldigt viktigt att tänka på att det vad du gör framåt gör du också bakåt, om det är möjligt, en sån rörelse. Att aldrig bara att vi så att säga kryper framåt, vi kryper också alltid bakåt, att få in såna rörelser.
Men jag tror jag håller på med såna hela tiden. Jag håller på med hinderbanlöpning, så jag kryper, jag härjar och rullar och gör helt konstiga saker.
Exakt. Det
är... så jag får det på köp egentligen.
Ja, det får du. Och det är ju det här som barnen egentligen borde få hålla på med. Mm. Om man tänker att riktigt som från så fort de stiger upp och börjar gå. Eller redan förstås från riktigt småbarn, att de får den här möjligheten att använda kroppen. Mm. Och att det är ju att man får, de får tag i saker. Det är väldigt vanligt idag att vi har sådana här babygym. Babygym är all ära, men där sitter sakerna fast. De får inte tag i dem till exempel. Att man tänker på sådana saker som förälder. Att det behöver finnas sådana här lösa grejer också, att de får tag i dem, för då på det utvecklar de handen och de utvecklar ögonen och sen förstås vidare hela tiden att när de börjar gå, att vi de får möjlighet att gå på ojämnt underlag, de får möjlighet att rutscha, gunga, allt det här vanliga saker, men att tillräckligt mycket och tillräckligt ofta.
Där kan jag tänka mig också att vi föräldrar så, vi vill ju vara barns bästa, men ibland kanske kan gå lite över också, att man lite klär dem in i bomull, de här barnen, och inte kanske låter dem göra allt vad de borde få egentligen göra. Alltså bara som till hoppon och stenar och klättra upp i träd och allt sånt händer. Vad tycker du om det?
Ja, alltså det behöver vi göra alltså, ja, för att utveckla just det här balansen. Och om man är uppe på stenen, att hur långt är det dit ner? Att kan jag hoppa dit ner eller hur behöver jag ta mig ner? Och det är jätteviktiga saker och just att inte vi bara går på asfalt. Vi behöver gå var det är lite ojämnt och inte så tillrättalagt alltid.
Mm. Och så är det väl något som barn, om man hoppar på de stenarna, det är självklart vi kommer att skada oss förr eller senare på ett eller annat sätt. Men oftast så är det ju som små skador. Och då vet jag att okej, det kan jag inte göra något på nytt, nästa gång, därför är det tog sjukt. Men har vi den här kunskapen när vi är vuxna, får vi hoppa på någon sten, ska det gå riktigt dåligt?
Ja, det är ju ofta är det ju vi vuxna som är mer rädda än barnen. Alltså att vi lägger våra rädslor på dem. Kom ner nu, du faller ner! Och som, så här, så att då, där behöver vi låta barnen prova på.
Ja, så rörelseglädje i alla former.
Ja, just att komma ihåg att det är genom den här rörelsen som vi utvecklar vår hjärna. Och hjärnan behöver utvecklas för att vi ska klara av sen den här inlärningen och allting.
Mm. Men jag tyckte det var nog häftigt det som du sa här tidigare, just att just via olika rörelser att man blir bättre på att skriva och läsa ifall man har utmaningar med det. Så jag tycker det är nog fascinerande.
Ja, det är ju inte bara förstås skrivningen och läsningen, men också minnet och att man har möjlighet att lära sig och kommer ihåg och att jobba upp ett arbetsminne och allting. Så att det är ju det är viktiga saker.
Ja. Hur är det med om vi snackar om de här livserfarna? Hur tänker man där? Du sa ju redan att med vuxna så, du har inte så, kanske så mycket erfarenhet, att med livserfarna så är det kanske...
Ja, ännu mindre, ja. Alltså det vad jag kan tänka mig så är ju det att upprätthålla det vad man har. Alltså att där också fortsätta hålla på med korsövningar och just att göra olika saker fast kroppen blir mindre och mindre rörlig kanske, men att försöka ändå upprätthålla det som finns.
Mm. Precis. Vi skulle ta veckans träningspass. Så nu tycker jag, nu får du, för om det ger rätt, ska vi ta för oss vuxna.
För vuxna, ja. Då tänker jag väl nog just det där som jag redan nämnde om det här att till exempel gå bakåt. Försök gå 100 meter bakåt i ganska rask takt och känn efter att var stramar det. Ofta är det ju, speciellt för mig i höftpartiet som jag känner och på framlåren, att oj, att här har jag att jobba på. Och sen kan man då vända om och gå framåt och då svänga huvudet från sida till sida men ändå fortsätta gå rakt fram. Sen kan du ju stanna och så tar du och hoppar skidhopp. Skidhopp då alltså sån här diagonal skidning, men man hoppar då en 30-40 hopp. Känns det väldigt enkelt så kan man ju byta ut alltså mot den här X-hopp så att du blandar ihop dem så att du hoppar typ skidhopp med benen men X-hopp med armarna. Där behöver du också utmana då som hjärnan. Och sen kan du avsluta då med att nu om man är inne då förstås att rulla på golvet, om du har plats hemma då, att lägga benen rakt, armarna ovanför huvudet, ta gärna tag i någon bok eller boll eller vad du nu hittar så att händerna är då hålls där ovanför huvudet rakt, så att kroppen är rak och så ska du rulla 10 meter åt ena hållet och så rullar du tillbaka 10 meter.
Okej.
Så där har du. Det
låter ju svårt.
Ja, för dig är det väl inte svårt alls. Men.
Ja. Jag tänkte på en grej som du sa här tidigare om det här benlängdskillnad. Jag har ju själv faktiskt, jag tror jag har 20 millis benlängdskillnad som är muskulärt. Utan det är inte skelettet som är för kort utan det är muskulärt. Och ibland får jag upprätt och ibland faller tillbaka. Och du sa att du får fixa det på 5 minuter. Vad kör du för magic där?
Ja, jag kör mina quick fix då. Ja, det kan nog hända. Jag skulle kunna fixa dig på 5 minuter.
Okej. Är det något, alltså...
No, det är en reflex STN. Det är en sån här reflex som styr alltså i princip så att vi kan göra olika saker med övre kroppen, nedre kroppen.
Ja.
Och här är det huvudet igen som är så att säga alltså den här stimulans... punkten. Ja. Så vi jobbar med huvudet där när man fixar benen.
Där finns det mycket arbete med mig.
Ja, så man får den här reflexen då STN är integrerad. Alltså när den är, eller vad ska vi säga, aktiveras eller på det sättet att du vänder huvudet så blir det en sån här skevhet i kroppen. Och då blir benen olika långa.
Just det,
man
ja.
Får ofta ont, kanske i höften eller i knäna eller någonting sånt där.
Ja.
Ja.
Det här, vi ska ta en diskussion efter oss.
Vi kan testa lite, ja.
Gubben i kicken.
Ja, exakt.
Nicke är inte på plats här nu, men vi tar nästa programpunkt som är förstås inspirerat av det som växer på hans huvud. Jag har gjort ett nyårslöfte. Att jag inte får snacka om hans, som han fönar ofta och så händer.
Okej.
Okay. Ska se hur länge jag klarar det. Men, 10 snabba frågor.
Okej.
Okay. Är du beredd?
Ja.
Ja, du får som inte sen säga något som händer att det beror på eller sån här, utan de var som säger direkt.
Okej.
Okay. Träna hårt eller träna smart?
Träna smart.
Långsamt och kontrollerat eller snabbt och explosivt?
Långsamt och kontrollerat.
En sån där balansplatta eller träning med skivstång?
Balansplatta.
Barfota eller skor?
Oj, jag skulle ju vilja säga barfota, men jag använder alltid skor.
Yes. Andning genom näsan eller munnen?
Alltid näsan.
Morgonträning eller kvällslugnträning?
Morgonträning.
Känsla eller prestation?
Känsla.
Att vara utan godis, är det onödig stress eller nödvändig struktur?
Oj, onödig stress säger jag väl nog där.
Ja, hund eller katt?
Båda två.
Du måste välja en.
Nej, jag kan inte. Jag har två katter och en hund. Nej, jag kan inte välja.
Okej. Okay. Tights eller shorts?
Ja, tights.
Det här, jag tänkte på det med andning genom näsan eller munnen. Det var ganska som direkt att via näsan. Varför är du av den åsikten?
Ja, det här är också någonting som har intresserat mig. Så det här har jag hållit på med många, många år faktiskt. Och där när vi andas genom näsan så får vi, använder vi alla de här alveoler eller vad det heter, de här små blåsorna vi har i lungorna, för att det blir ett bättre tryck när vi andas in och ut genom näsan.
Okej.
Okay. Så vi använder lungorna mera, får använda hela vår kapacitet av lungorna när vi andas genom näsan.
Hur är det om man tränar, om man springer? Jag har hört också, eller jag har förts diskussioner om att man ska andas via näsan när man löper, men personligen så klarar inte jag av det.
Ja, det här har jag sysslat med i perioder faktiskt, att till och med tejpa min mun när jag har sprungit.
Ja.
Och det blir ju så här så att du tror att du ska svimma nästan när benen blir totalt utan syre.
Ja.
Men att det redar ju upp sig, bara du klarar av att komma igenom det här, så hittar kroppen nog ett sätt att klara av det. Och jag har tänkt det lite så att det är som höghöjdsträning, men,
okay.
Ja. Men bara med en tejpbit för munnen.
Ja, no, det blir ju det faktiskt. Ja. Ja, intressant. Okej, okay. Men ja, jätteintressant avsnitt det här måste jag säga. Ja.
Och det finns ju jättemycket man skulle kunna prata om ännu. Alltså det här är ju bara ett, så att säga, det är svårt att förklara just det här med reflexintegrering och reflexträning på det sättet så här utan att få visa med hur kroppen reagerar på de här stimulerna och så.
Ja, vad jag förstått också att det är nog som populär bland dina kunder. Att du har ju många kunder och inte ser man hur mycket marknadsföring, men tydligen via djungeltrumman så sprids budskapet på något sätt. Eller hur är det?
Ja, vi har ju ingen marknadsföring på det här och ändå har jag nog mycket kunder. Det är nog bara via någon som berättar åt någon.
Ja, kanske du är nöjd med det upplägget hittills.
Jag är nog det. Det här är det vad jag hinner med så att säga.
Ja. Okej. Har du någon sista råd här nu inför hej, veckoslut nu och kanske är godis nu?
Ja, för min del blir det nog det faktiskt. Ja, nej, alltså om jag får ge ett råd så där nu, speciellt vill jag kanske rikta mig till föräldrar som har barn, att utrör på er med era barn, men också alla vuxna förstås, att om man går den här vanliga promenaden så gör något annat ibland.
Mm.
Så att vi utmanar också då kroppen och vårt nervsystem. Att vi blir ju så inkörda i vissa rörelsemönster så utmana och gör något lite annat.
Mm. Hålla helt med. Och det är just med oss vuxna också att ibland så måste vi nog gå utanför våra comfort zones. Du sa ju tidigare här också att man vill ju inte göra sånt som man inte är bra på. Men vill barnen få sparka boll på gården eller göra kullerbyttor eller något, så go and do it.
Det är ju nog så, och vad är roligare än det att göra tillsammans med sina barn? Och nu då finns det isplaner överallt, far ut och skrinna och ta på och sök. Långt in i garderoben har du kanske dina gamla skrinskor och ta dem med och far tillsammans och gör något roligt. Det som jag tycker är jätteviktigt då när jag börjar med jobba med barnen är det att de alltid också får någon övning som de är jätteduktiga på. Att så att de känner att det här klarar jag av, för då vill jag göra mera. Är det allt för svårt, då vill jag ju helst inte göra det. Men att om jag känner att jo, det här fixar jag nog, så då kommer ju den här motivationen om man vill göra mera.
Ja, jag tänkte på just det jag sa om det här kullerbytta. Och där ser jag, då har jag kört mina vuxengrupper emellanåt också. Och vuxna som inte har gjort kullerbyttor som barn, det är ganska omöjligt för en vuxen att göra en kullerbytta.
Mm. De här kullerbyttorna är lite svåra. Där har vi också några eller två reflexer då igen som spelar in där, att om jag har dem aktiva så är det väldigt jobbigt att göra en kullerbytta, för vi har en reflex som heter TLR som är starkt kopplat till balanssinne. Och är den aktiv och jag vänder huvudet uppåt eller neråt, så kan jag få känslan av att jag tappar balansen. Och ska jag göra en kullerbytta så ska jag ha huvudet väldigt långt ner mot bröstet. Och samtidigt ska jag rulla över. Och då om jag redan när jag lägger huvudet neråt får känslan av att jag blir snurrig och yr och jag tappar balansen, så inte vill jag ju då börja rulla ännu ytterligare.
Mm.
Det är nästan den vanligaste frågan jag får av barnen som kommer till mig, att måste jag göra en kullerbytta?
Okej, så där att, ser man den.
Ja, ja. Att det är som det är obehagskänsla kopplad till det här att du ska sätta huvudet ner mot bröstet som man säger, eller hakan mot bröstet, det är ja. Ju det vad man säger att man ska göra. Och det är ju också det utmanande för de här barnen, för alla barn vill nog kunna och de vill göra som de vuxna säger.
Mm.
Men de har inte den förutsättningen.
Precis. Nej, jag minns själv också, jag höll ju en 10-års paus från all träning här i vuxenlivet. Var mycket annat just att renovera hus och allt möjligt. Men så tänkte jag då att nu ska jag börja träna på nytt och fastna för det med hinderbana. Och då började vi köra. De har hittat massa andra dårar också som gillar till hur man sig själv och gör. Rullar runt i lera och gör allt som händer. Men jag minns det där första gången där vi skulle göra kullerbytta. Jag kändes inte alls så bra. Det kändes väldigt obehagligt för mig själv att göra en kullerbytta, minns jag. Det där första gångerna. Men nu känns det lite för man... Jag tvingar mig själv att göra så. Men jag köper nog det där också. Att...
Jo, där har du ju övat och övat och övat förstås. Att det är ju som, där är det ju också det att ett barn som får obehagskänslan och blir yr och snurrig, så de vill ju inte göra det en gång till. Som vuxen Nej. Förstår du kanske att bara jag gör det nu då flera gånger så går det här över.
Precis.
Så då behöver du hitta andra sätt att börja på så att man så småningom kanske kommer dit.
Mm. Okej, men kanske vi gör en kullerbytta nu och rullar in i veckoslutet.
Det kan vi göra, ja.
Och jag ska få hem och städ. Min källare och familjen, vad heter det, städar övervåningen, så här. Det är bäst för harmonin där hemma.
Ni är på olika våningar.
Ja. Så det här. Ja. Nej, men hörru, tack Camilla för att du var här.
Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt.
Ja, nej, det var jättebra. Men nu tar vi helg och så njuter vi. Och tack alla lyssnare för att ni lyssnar på detta avsnitt. Och så säger vi hej då.
Hej då!